Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det är ju faktiskt många som ställer frågan just om det är svårt att bli polis.
City 4 som ett bevis på att det inte är det.
Ett kort och bra svar att det är väldigt enkelt. Man behöver inte vara speciellt bildad. Stark eller något annat sånt.
Hur var det här då?
Så, välkomna till dagens avsnitt av våran kära podd Hur var det här då? Och om jag inte är helt ute och cyklar här så är det 17:e avsnittet här. Vi närmar oss 20 stycken, inte illa. Bra jobbat, gubbar.
Och fy 17.
Jag har hängt i.
Vi har hängt i. En som inte har hängt i, vi har ju undrat lite vad han har för hållhake på sin chef egentligen här. För när vi andra försöker pussla ihop våra scheman för att hinna ses så kan han alltid. Så att det verkar vara många kunder som får vänta på att få nymålade väggar. Men idag så satte tydligen hans chef ner foten. Så att vår kära Micke Målan är inte med i just detta avsnittet. Men han är snart tillbaka igen. Han är ute och kollar på väggar som torkar. Så att han vill också jobba och slita ibland. Och det känns ju skönt. Men vi andra är ju här, vi fyra. Och idag så blir det lite, man kan nästan kalla det någon form av specialavsnitt, tänker jag. Vi har samlat ihop lite av de vanligaste frågorna som vi får via olika kanaler och av allmänheten. Och några är de inte sällan heller från när man är ute i skolor och så. Så då har vi lite frågor. Och sen, vet inte, Nadde, har du lite koll på kändisfråga och lyssnafråga? Ska vi spoila något direkt här och ge lite hintar om vad som väntar i programmet?
Ja, men jag tänker lyssnafrågan. Så blir det ingen, eftersom alla frågorna som vi kommer få är från mer eller mindre lyssnare eller folk vi möter. Men kändisfrågan kommer ifrån en av Sveriges främsta deckarförfattare faktiskt, Leffe Grimwalker, som har ställt inte en utan faktiskt två frågor i en. Så den ska vi avhandla sen.
Spännande, spännande. Och som vi brukar göra när vi jobbar så kör vi ju även i våran podd här någon form av lite startsamtal här, hur man har haft det senaste tiden så här. Det brukar vi även ha på jobbet, att man har startsamtal innan passet börjar lite, så man får känna lite på hur andra mår och hur de ser inför uppdraget och sådär, så man har lite koll på varandra. Så att vi börjar med, jag ska inte säga vad han fick för smeknamn nyss eller vem han var lik, men mannen i mitten på min skärm i alla fall med mustaschen här. Hur läget, Peppe?
Ja, men det är gött. Jag gjorde en sak som jag aldrig trodde jag skulle göra om igen. Jag var ute och på en karaokebar igår. Alltså jag är så tondöv, så jävla tondöv. Jag ska också säga, jag gjorde det här för att faktiskt eventuellt kunna flytta upp till Stockholm och göra ett bidrag där för poliskören. Men jag inser att jag blir kvar hemma i Göteborg. Jag plattar inte.
Vi har lite krav på standard, så att...
Men du har ingen aning.
Du skulle kunna, Gröna Jägaren har karaoke. Det är bara att köra.
Nej, men jag har insett att det här kan nog vara kan ha varit min sista gång i livet som jag faktiskt sjunger. Det är rätt roligt, men det är inte kul när man hör micken för nära mun och man verkligen hör hur illa det låter. Men ja, så är det. I övrigt mår jag bra. Solen skiner och sommaren är på intågande.
Härligt. Vi kanske kan köra någon form av specialavsnitt sen när vi har en audition för poliskören. Så får Viktor bedöma våra olika röster där.
Det här var skitkul faktiskt.
Kombinerad fyllepodd kanske, för jag kommer inte sjunga nykter, det finns inte en chans. Men vi går vidare här. Viktor, som fortfarande har råd att ha t-shirtar på sig, så nu har flexat sin biceps på bilden här. Hur är läget med dig?
Poliskören framträdde igår inför EU-delegaterna på Vrakmuseet i Stockholm. Så kom det sydeuropeer, fick äta kanapéer och snittar och sen ta del av svensk manskörstradition. Vi slog dem med häpnad.
En fråga, får man göra, sjunga med i poliskören, är det arbetstid eller är ni ledig tid, eller hur funkar det?
När vi har uppdrag som av polismyndigheten, som det här var exempelvis då, att framträda på två gånger under våren, har vi sjungit för EU delegater, det på uppdrag av polismyndigheten. Och som begravningar nu, Mats Löfving senast, eller invigning av polishus och sådana saker, då får vi lägga arbetstid, eftersom då är det uppdrag av polismyndigheten. Det finns en FAP som reglerar det faktiskt. Så den som vill få sjunga på betald arbetstid, sök till poliskören.
Det är klart, underbart att vi har en FAP för poliskören. Det är fan fint.
Vrakmuseet heter det så alltså?
Ja, det var lite nytt. Jag var på väg bort till Vasa där,
ja.
Och skulle gå in där. Men nej. Ja, det är i sanning ett vrak. Men ett kronvrak så att säga. Men nu, det var inte alls det, utan det här låg lite längre bort. Bortanför ett museum som ligger mig varmt om hjärtat, Spritmuseet. Så ligger först Vikingamuseet och sen Vrakmuseet.
Väldigt passande att de ligger i rad där, tänker jag.
Ja, lite så. Sprit och så blir man vrak, precis.
Ja, exakt.
Och så det ligger mellan de här museerna, mellan Vasa och Gröna Lund kan man säga, på den lilla plätten. Men det var fint där inne, så att, och det var helt, jag känner inte till det faktiskt. Så vill man upptäcka något nytt och så här, då kan man åka dit och titta lite.
Härligt.
Om man är i Stockholm en gång då.
I stora stan. Ja, men härligt. Tack för det. Och Nadis. Hur har du haft det?
Jag har haft det bra. Jobbat med den sista, näst sista riktigt intensiva jobbveckan och mycket resor. Men det har varit bra. Jag var i Köpenhamn i torsdag till, eller fredag till lördag förra veckan på lite förarbete inför en grej jag kanske ska jobba med ett tag. Och då var jag ute på kvällen där, som sig bör när man jobbar hårt på dagarna. Och då var vi också på karaokebar. Och det var andra gången i mitt liv faktiskt. Och det var så jäkla kul, för vi i Sverige, jag vet fan, men de karaokebararna som jag är van vid, den som jag har varit på, ska jag säga. Där fick man ju typ ett eget bås med sina vänner liksom. Och så satt man där och höll på. Men här var ju vi hamnade på en karaokebar där alla, alltså det var ju bara framför en stor bar. Och när vi kom in så var det, vi var ju själva, vi var ju jag och några grabbvänner. Och så var vi där och först var vi ensamma och vi körde på lite grann, hade lite kul. Jag körde några hiphop-låtar, men sen blev det ju smockfullt där inne. Och det var faktiskt mycket roligare än vad jag trodde. Så jag ska aldrig mer håna karaoke, utan jag är numera ett fan av det.
Men du kan ju faktiskt sjunga.
En i taget, Peppe.
Ja,
ja, men du kan ju sjunga. Det såg vi på din release, eller ettårs-releasefest, tillika också 40-årsskiva. Ja.
Fan. Det var ju faktiskt väldigt bra.
Så snacka inte ner dig själv här. Nej. Nu. Du har ju, du borde nästan ge ett försök att åtminstone gå på en Idol audition.
Alltså,
jag hänger på.
Jag kan säga så här, just de låtarna, den genren, den West Coast hiphop, Eminem, Dr. Dre, jag kan ju de låtarna i sömnen, så jag är väldigt trygg i dem. Och det går bra, men jag vet inte om det klassas för att sjunga, det är mer rappa liksom. Det är jag bra på. Men jag har ingen sångröst som jag tror man måste ha för att matcha Viktors krav på en sång, på en kör gosse liksom.
Men Viktor snackar ju mest. Är det någon som faktiskt har hört honom sjunga? Kan du inte ta lite ton här nu, Viktor?
Ja, snälla.
Nej, det ska inte. Den typ som tar ton, det
ljus eller något.
Jag skulle vilja, ja, nej, men vad fint. Jag älskar Danmark och Köpenhamn, så att jag
blir. Nej, släpp inte det här nu.
Ja, men det var
och den, men Nadde, man kan säga så här, du har aldrig sjungit på karaokebar förrän du har framträtt på Dubliners i Falun på den karaokebaren. Det är ett stålbad, ett elddop. Det
man stryk om man sjunger dåligt eller.
Ja, det är, alltså man har aldrig sjungit karaoke för man har sjungit på Dubliners.
Det är karaokebarnas Twitter, eller hur?
Ja, det kan man säga.
Det är inte för alla.
Det är inte för alla.
Nej.
Men sen ska jag också säga, jag var även i Stockholm i förrgår och
beklagar.
Nej, jag älskar Stockholm. Gud, jag älskar Stockholm. Det är problematiskt så mycket som jag gillar den stan. Men jag åkte fram och tillbaka en kortis för att jobba. Jag hade en panel på jobbfestivalen där vi pratade mångfald och inkludering. Det är frågor som ni vet ligger mig varmt om hjärtat. Det var intressant. Det var jag och så var det någon kille från Microsoft och så var det någon HR-kvinna som hade ett väldigt krispigt samtal på scen som i efterhand fick väldigt mycket positiva reaktioner. Anledningen till att jag säger det är att jag gör ju en del sådana här saker, men man brukar inte få så mycket reaktioner efter, men här haglar det in liksom meddelanden i framförallt på LinkedIn efter det. Så det var nog någonting var det som stack ut där. Jag vet inte riktigt vart, men det var fint i alla fall. Stockholm var väldigt fint i sommarvärmen.
Jag får väl erkänna att det är det.
Det är otroligt.
Jag har reflekterat över en sak, att ni är ofta liksom så här uppe i Stockholm, ni tre, och det är ärenden hit och dit, men aldrig att det ringer på telefonen att tjena, jag är här, kul, ta en öl eller nej, nej.
Ursäkta, jag brukar ju höra, vi har ju varit på Turmans hand.
Du har gjort det en gång, ja. En gång.
Och jag har också gjort det en gång.
Har du gjort det.
Två gånger.
Ja, nu var det hemma. Nadda till och med varit hemma hos mig.
Ja, fick väldigt god pasta.
Vi har varit på finrestaurangen två gånger, Victor.
Är det? Okej då. Ja, då är det bara Peppe, jävla Peppe.
Exakt, bra.
Vi har ju varit på tändstopet ihop. Vad fan, räcker inte det?
Var du med där?
Ja, det var jag
som inte var med.
Ja, okej då hade jag inget case. Jag tar tillbaka allt. Fan.
Och Martin, har du sprungit efter några busar i privat svid, eller hur har du sett ut den här veckan?
Nej, nu känns det som ryktet kanske har spritt sig tack vare podden här, att de verkar hålla sig undan. Fick oroväckande igår här att det skulle ha skett något inbrott i närområdet. Lås ut direkt en sån här härlig vi som bor i bla 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 området Facebook. Det är ju mer ganska roande att kolla dem. Då var det någon som hade tagit kort och nu har det hänt som inte får hända, stod det. Och så såg man ett typ kofotmärke vid ett lås. Och det var ramaskri och hemskt, och nu är liksom, någonting måste göras, var någon som utbrast där. Och sen så visade det sig att det var polisen som hade genomfört en husrannsakan i lägenheten. Allt är fortsatt frid och fröjd.
Men samlade du ihop ditt medborgargarde och gav dig ut på era gator då? Eller var,
nej, jag gjorde inte
du, det. Du körde
jag,
det kommunikativa?
Nej, jag lutade mig tillbaka och kände att det är nog inte jordens undergång som är här riktigt än i det området jag bor i. I övrigt var faktiskt, när du ändå frågar, så har jag sprungit, fast inte på ledig tid utan på arbetstid. Tyvärr i samband med fotboll här. Vi hade Hammarby på besök i söndags när de skulle möta IFK Göteborg på
Gamla Ullevi. Det var rätt stökigt,
va? Det var faktiskt bland det sämsta beteende bland supportrar som jag har varit med om, och det säger en del. Det var vi försökte få Hammarby på ett bra sätt till arenan och närmare oss Gamla Ullevi där IFK Göteborgs sämre supportrar befann sig just då. Så fullständigt, det regnade bengaler och bangers över oss där. Det var helt sjukt alltså. Jag har sett på min kroppskamerafilm efteråt, och det är ju starka ord som man brukar använda i sådana här, när man ska överdriva. Men det är lite krigszonsliknande just de sekvenser som är runt där. Och väldigt, väldigt stökigt en stund där. När de ville komma åt Hammarbyarna och även oss, kändes det som. Så att, väldigt stökigt.
Ja, det var göteborgarna som betalde sig sämst, eller?
Ja, vi hade ju mest resurser runt bortasupporten som vi brukar ha för att få dem tryckt till arenan där. Och genom det så stävjar vi ju annan brottslighet också, kan man säga. Brukar det vara att det brukar lugna ner allting där. Men här var det ju, de fick kanske för fria tyglar eller någonting där. Vi får utvärdera det. Men det blev inte bra, och vanliga människor, barn och grejer, kom i kläm och vanliga bilister fick bengaler på sina bilar och allmänt kaos som det inte ska vara i samband med fotboll. Det är väldigt tråkigt.
Man skulle ju gärna vilja bara lägga upp det här på sociala medier och liksom visa på, för det, framförallt efter den här matchen har det skrivits jäkligt mycket om vårat agerande. Jag var inte på plats så jag ska inte säga någonting, men jag har ju hört kollegor berätta precis det du säger, Martin, med, ja, men det haglade stundtals både bangers och ja, miniraketer motsvarande, ja, jag vet inte vad det kallas riktigt. Men man skulle vilja liksom lägga upp så här, det här är vad vi hade att möta, så kan ni kanske förstå varför vi har agerat som vi har gjort. Jag är trött på det här osakliga liksom snyftandet om där huliganer tycker att de är gång på gång på gång liksom råkar ut för polisens brutala ditten och datten. Ja, bete er så kommer det liksom aldrig hända någonting, men de fattar liksom inte det där. Och det är synd att de får med sig vissa liksom bra supportrar som, och vanliga människor överlag som är, de är där för att kolla på fotboll, men så får de en version som väldigt, väldigt sällan stämmer. Det har varit gott att bara kunna påvisa så här gick det till.
Ja, jag hoppas att den förundersökningen som blir där, det var ju ett våldsamt upplopp. Och att vi kan så småningom få ut lite kroppskamerafilm. Jag tror vi har ganska väl dokumenterat från både arenans kameror och våra kameror hur det såg ut där. Jag hoppas att vi, tyvärr tar ju allt sånt väldigt lång tid eftersom förundersökningen tar lång tid, så att det hinner ju liksom kalla om man hinner glömma bort det lite grann. Men jag hoppas att vi kan få ut det på något sätt sen.
Men visst är det så. Nu så var jag med inför med personaluttaget för Malmö, kommer ju på besök till Borås på söndag och spelar seriefinal, grabbar. Och det är med personaluttaget. Och nu var jag ju själv både sportpolis och jobbade med video och sånt där för back in the day när jag höll på med det. Men alltså herregud, det personaluttaget för videopersonalen är ju mer eller mindre femdubblat liksom. Och då säger jag inte hur många vi var, men det är betydligt fler som jobbar med det, så det borde ju finnas ganska mycket material till slut.
Ja, men det finns det ju. Det är ju i den nya strategin att vi inte har den här som kallas för villkorstrappan, utan att vi ska exkludera de supportarna som begår fel. Därför satsar vi mer på den utredningssidan och videosidan för dokumentera och få bort och ge tillträdesförbud till personer då som beter sig fel. Så att, ja, det är helt rätt. Men det är ju väldigt stora resurser. Och sen så blir det ju, de utredningarna är oftast inte så höga straff på de brotten som begås, så att säga. Så att det blir ju en prioriteringsfråga och tufft för det fåtalet utredare som jobbar med de utredningarna. Yes, nog om det då. Tack för vårt lilla startsamtal här. Då går vi vidare till dagens ämne, som är flera olika ämnen helt enkelt, men själva sammantagna ämnet är ju olika frågor. Vi har samlat ihop olika frågor här. Och jag tänker, vad tror ni? Jag bara kör efter listan vi har här. Så går vi lite laget runt. Och den första frågan, ska jag säga, det är den nästan vanligaste frågan i, inte minst i skolmiljö där.
Har du skjutit någon?
Har du skjutit någon? Exakt.
Exakt.
Har du skjutit någon? Får man oftast frågan där. Ja, Viktor. Har du skjutit någon?
Bara med elvapnet. Elpistolen.
Ja, det har gjort det.
Ja. Jag har aldrig behövt avlossa mitt tjänstevapen i tjänsten annat än på skjutbana. Det är jag tacksam för.
Har du varit nära någon?
Ja, man har ju stått med vapnet riktat mot individer. Nu var det ett tag sedan. Men såklart. Men jag ska vilja säga att jag tycker inte att det har varit riktigt nära.
Vad är elvapnet där då? Kan du berätta något om det?
Ja. Ja, men det var bra. Det var hade väldigt god effekt. Det var ett sånt här klassiskt vink-HR. Vi var på väg in till polisstationen när en allmänhet kom och vifta och peka upp mot Götgatsbacken, samma som min bok heter. Och ja, det är någon som är där uppe lite arg. Ja, så vi svängde upp där. Det här var väl vid den här tiden, vår och massa uteserveringar och så såg vi där lite längre i backen att det stod en man som hade solat så här, två matkassar i backen, sina egna. Och stod de där, så att vi klev ur och började gå upp. Och då drog han först fram en kniv som han höll, men som han väldigt snabbt slängde i backen framför sig. Så här. Ja, det var ju bra. Men sen gick han två steg fram och då hade jag redan elvapnet uppe, ska sägas. Då gick han två steg fram och sparkade kollegan på axeln.
Oj.
Och en, ja, En halv sekund efter det träffades han av två pilar från elvapnet med fullgod effekt. Så han stöp i backen där och kunde omhändertas utan övriga åthärvor och få fängsel på sig och föras in till polisstationen. Han var sedan med dömd också för våld mot tjänsteman i och med den här sparken.
Väldigt bra.
Ja, men den var, jag är väldigt nöjd. Jag har varit med i andra tillfällen. Det är ju ibland att så här att särskilt vintertid att man inte får effekt eller om man missar med någon av de här två pilarna som avfyras, så då får man inte den här strömkretsen. Men de gånger jag har varit med när andra har avfyrat så blir det väldigt bra effekt när man träffar bra.
Upplever du och ni att det är ett bra verktyg? Skulle ni sakna det om det tas bort?
Ja, det ska jag säga. Jag hävdar stenhårt att den där har räddat liv i situationer där man annars hade varit tvungen att välja pistolen. Och även en person som var på väg att springa in i tunnelbanan mot tågen, som förvisso, ja, men, och in på någon bro där. Tågen hade ju stannat, men han kunde vi fälla med elpilarna innan han försvann in där ut på tunnelbanebron. Så att det har räddat liv. Helt övertygad.
Men den måste väl vara vida hyllad. Jag har inte hört någon som inte har väldigt bra saker att säga om elvapnet.
Nej, och sen har det ju varit så här, ja, det finns ju dödsfall runt om i världen när man gjorde ut det, men det har ju i stort sett varit, vad jag har förstått, när man har poliser har skjutit någon som till exempel står uppe i ett fönster och någon anledning har skjutit med, och då faller de pladask ut. Aha, eller så här. Och sen vet jag inte, i USA finns det väl någon som har dött, men då har de, verkar de ha stått och blästat med flera stycken. Jag tror de var starkare också och under lång tid. Och sen såg jag nu i var något fall i Australien här precis, där de har patrullen har kommit till ett äldreboende och en 90-årig dam har stått med en kniv. Hon är dement. Och då har de ju skjutit henne med elvapnet och hon ligger ju i koma. Och framförallt så har man väl invänt mot att vad fan skjuter man ner en 90-årig tant
med elvapen? Ja, det är den första frågan som elvapen. Ställs.
Liksom. Ja, hon hade gått mot dem men ja, stapplat fram som en 90-åring gör, liksom långsamt. Man liksom... Jag brukar inte recensera andra polisen, man inte varit på plats, men det väcker ju frågor även hos mig såklart, varför den där situationen inte kunde lösas på något annat sätt.
Ja, man tycker det.
Ja, och det är väl de fall jag känner till där att det inte har blivit bra med. Men i Sverige har vi inga dödsfall och något sånt där, utan ja, som sagt, jag hoppas alla ska få ut den och alla polisen, det ska finnas en i varje patrull. Vi är ju inte där ännu, men det är ju tal om det.
Ja, det var ju på gång där, men sen jag vet inte riktigt varför det blev stopp på det, för det har ju varit i provperiod bland annat hos er Nadi Borås där.
Jag tror att det är ekonomin som sätter stopp.
Ja, jag har hört också att det har att göra med att man ska trycka ut Glocken först och få klart allt det.
Ah, okay.
Att det, för det är typ i många ställen är det samma instruktörer och man måste prioritera Glocken, så att därför kör man inte igång utbildningsinsatser på det här än, men det är, då är vi tillbaka i det här att det finns inte tillräckligt med instruktörer och allt det.
Nej, det är ju tufft där. Men det är, och Glocken, det är synd, som sagt, det ska ju bytas tjänstevapen på svensk polis, så att vi håller på med ett utbyte där mellan från Sig Sauer till Glock, ja, som Victor var inne på.
Och då kan man väl sammanfatta med att det är ingen liten eller smidig process.
Nej.
Ja, men den har väl pausats nu också för att det har hänt lite saker och vi har inga hölster som riktigt passar och sådär, men jag är inte helt ute och cyklar. Så det,
jag tror
det
vi ska köra igång till hösten, om inte det har ändrats nu, så har vi fått att det ska vara i hösten.
Det är väl någon som har gått och tappat vapnet och sånt där, va? För hölstret inte håller ihop.
Ja, och så ett gäng vårdaskott som har avfyrats för att man... Ja, det är lite olika hantering på Sig Sauern och Glocken.
Men det är ju inte olika liksom. Det är ju fortfarande, det är ju samma. Trycker man på avtryckaren på vapnet så smäller det i båda pistolernas fall. Så det är liksom ingen som kan bli förvånad över att det smäller även med Glocken. Det är ju, ja, det är ju synd. Men ja, det är väl, man får väl vara snäll och säga att det är en utbildningsbrist där. Och arbetsgivaren ska skärpa sig.
Det är säkert många som är ovana också. Så ska de lära sig något nytt och så bara...
Ni andra då, om vi återgår till frågan där med tjänstevapnen, vad har ni för erfarenhet i de typen av lite hetare situationer, eller mycket hetare situationer?
Ja, men det är precis som Viktor säger. Jag har inte avfyrat mitt tjänstevapen annat än på skjutbanan och har inte heller varit nära att göra det. Men dock har tagit upp att, och varit beredd på att faktiskt verka med mitt tjänstevapen. Och jag tror att det här kommer bli vanligare och vanligare i takt med den arbetsmiljön som vi har. Och det var inte många år sedan som vi på vårat turlag hade faktiskt 35% eller 33% som hade avfyrat sitt tjänstevapen. Och ja, en slump eller inte, men det är ju väldigt hög andel. Och jag tror tyvärr att det här kommer bli vanligare framöver.
Och jag har inte heller avfyrat vapnet mer än på tjänst eller mer än på skyttebanan. Däremot har jag varit nära vid två tillfällen, alltså riktigt nära vid två tillfällen och avfyrade. Och den senare var faktiskt riktigt jäkla läskig och också en ögonöppnare. För då var det mitt i en pågående konflikt som vi hade mellan nätverksmiljön här. Och då jobbade vi civilt, vi körde en hyrbil och vi följde en annan bil helt enkelt. Inte för att kontrollera utan i spaningssyfte. Och helt plötsligt så stannar den bilen in till vägkanten och utkliver två grabbar fullt med varsin pistol och riktar mot oss. Och där vi kliver ut också och vi drar vapen. Och när vi skriker polis, då släpper de vapnet. Eller sina vapen och efter, det är ju grabbar som vi kände till, men då säger de efteråt, fan vi trodde att ni var det rivaliserande gänget liksom. Det var därför de stannade till och skulle liksom börja peppra in i våran bil, så det var, där var det inte polisen de ville liksom komma åt, och det var faktiskt ganska läskigt helt ärligt, men då var det riktigt nära, men där släppte de så jäkla snabbt så att det gick inte, och eller vi behövde inte göra något mer, det var ganska odramatiskt resten, men då fick man en annan ögonöppnare där.
Det är ju väldigt farligt. Det är ju i de röda konflikterna vi har där. De är ju så på helspänn och vissa narkotikapåverkade och de hela tiden är på sin vakt. Mm. Så att det är ju jättefarligt att jobba civilt mot dem där. Ja, jag var tur att det gick så bra som det gjorde såklart.
Jag ska säga, det här var också innan tiden då det var automatiskt grovt vapenbrott. Så de fick ju piss och ingenting liksom i domar. Ja.
Ja, det är väldigt bra med skärpta lagstiftningarna. Ja. Jag har faktiskt skjutit en gång i tjänsten, fast det blev som tur var varningsskott bara. Då var jag ganska ny. Jag har jobbat i 2 år typ i påsken 2007 var detta. Då var det några arbetskamrater i Angered som hade, de skulle gå på lunchen, skulle de gå och handla lite påskgrejer tror jag. Och så var det någon som bara gick upp bakom dem, sa någonting och sen högg den ena i nacken eller i nära halsen med en kniv. Och vi var i området, det var inte mitt område, men det var i området på ett annat larm. Så att vi blev omdirigerade och åkte där. Då fick vi med hans, den knivhuggnes kompis som hade sett gärningsmannen då, i våran polisbil. Och så pekade han ut riktningen när han hade sprungit. Så efter en stund så pekade han ut att där är han. Och då var vi kanske, och kan ha varit en 50-75 meter från honom. Så att jag sprang, satt på föreplats liksom på rätt sida närmast. Så att jag sprang i kapp honom. Och då lyfte han kniv mot mig och hotade och höll på det. Så att då, men då kunde jag inte skjuta honom för att det var bostadsområde. Jag kommer fortfarande ihåg att det var någon kvinna med barnvagn en liten bit bakom. Så man tänkte bara, fan missar jag nu så blir det ju inte bra. Så att då blev det varningsskott till slut. Och sen så var det någon kollega som använde OC-spray som är väldigt effektfullt på honom istället. Så släppte han kniven. Men då var jag väldigt nära att skjuta. Jag tror nästan hade varit idag, man är lite lugnare och mer erfaren, så är det nog risk att jag hade skjutit honom tror jag. För efter det har jag även utbildats mot terror och farliga individer på ett annat sätt och lite mer offensiva och inte riskera så mycket och kanske försöka skjuta lite tidigare för att inte behöva skjuta dödligt. Utan man kanske skjuta mot benen och så istället. Ja. Så i alla fall. Så 1 av 4 här helt enkelt. Något som är lite vanligare är ju, men som vi också får frågor när någon tittar igenom vår utrustning och pekar på de olika grejerna här, så har vi har ju OC-spray om man tänker på olika våldsdelar av vapen som vi har på oss. Vi har OC-spray och pepparspray och så har vi batong och så elpistol. Elpistol har ju varit inne på lite grann där, men hur är det med spray och batong? Hur vanligt är det?
Jag har faktiskt aldrig sprayat under mina 15 år.
Har du aldrig sprayat under dina 15 år? Och sjukt.
Fan, jag sprayade ju söndags senast.
Ja.
Sen lägen har absolut funnits, men jag sätter en större prestige att snacka ner folk i de här lägena. Och sen så ska jag också säga att jag blir ganska så utslagen av pepparsprayen.
Så du sprayar inte för din egen skull, säger som det är.
Nej, men jag har ju blivit sprayad av kollegor.
Så, så kommer sprayen på de andra.
Vad sa du nu? Vad sa du?
Jag sa att du får vända på munstycket, så får inte du sprayen på dig, utan...
Ja, nej, jag... Däremot har jag blivit sprayad av kollegor ett flertal gånger. Så det är inte så att jag blir helt utslagen, men jag tycker inte att det är jätteskoj. Och sen sanering och allting efteråt, nej, det går att lösa på enklare och smidigare sätt, allt som oftast. Men
jag har sprayat. Jag använder den.
Klart att
jag använder den frekvent. Den var väldigt bra på den tiden. Det behövde ta till mycket mindre våld när man använder den, så det var väldigt bra hjälpmedel när det kom, tyckte jag.
Jag måste berätta en sån rolig grej. Jag jobbar med en ny kollega, och så åker vi på ett larm med, ja, men det var en kvinnomisshandlare som hade, ja, men slagit på sin sambo ganska fult och lämnat, och det är mitt i natten här. Och vi springer på den här killen som är, ja, men jäkligt, ja, men ganska så bitig och utåtagerande, och vi känner väl så här, ja, men här är ingen idé att liksom försöka ta en fysisk fight, utan vi sprayar honom. Och så som man lärs på skolan, så ska man ju alltid skrika OC liksom, för att kollegorna ska vara beredda och så där. Men vi har liksom en diskussion innan liksom, ja, men det är nog, vi sprayar honom, så kollegan drar upp sin OC och sen så skriker han så här: OC! Och så sprayar han, och så kollar vi liksom på varandra, så bara, men vad fan håller du på med? Och så börjar vi liksom garva liksom lite i det här, och så flyger vi på den här personen då, och så är det i vintertid, så vi skickar ner honom i en snödriva, och han börjar liksom göra ett jäkla motstånd där, och vi hade inte jobbat ihop med varandra sådär jättemånga pass tidigare, vi var nya bägge två i Borås. Ja, men det blir ju liksom en liten fighter. Och han ligger ju och spjärnar emot som fasen, tycker vi. Så vet jag att jag säger till: fan, lägg ner nu, sluta upp liksom. Och han fortsätter och jag drar ena armen och kollegan drar andra armen. Så: för helvete, lägg ner nu. Jag gör ju ingenting. Jo, det gör du. Jag gör ingenting. Jo, det gör du. Då visar sig, då har ju liksom kollegan och jag dratt i samma hand eller arm. Så, och då blir det så här: ja, okej, du gjorde ingenting. Ja, men det är sån här, ja, när man inte riktigt är samkörda med varandra, då kan det bli sån här roligt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag satt bak i bilen en gång med en transport som blev lite stökig, så jag tryckte upp mot rutan, hade kontroll på läget och allting, men då hade kollegan som körde precis fått ut sin OC-spray och ville hemskt gärna testa den på vanligt, för då vände han sig om helt plötsligt, bara sprutade rakt bak och träffade mig. Ah. Det var inte skön alltså. Det var
du är helt livsfarligt.
Ja, det var helt sjukt. Det var så jävla omdömeslös. Vi hade ett ordentligt snack efter den där, kan jag säga. Men ja, vad skulle du säga, Victor?
Nej, jag tänkte, det var roligt det, Peppe, det blir en verklighetens variant från det avsnittet i The Wire, och ska flytta en byrå in och ut från ett kontor, och de halva inget vet inte om den ska in och den andra ut, så de står bara och trycker mot varann.
Ja, exakt.
Vikten av kommunikation och samarbete.
Ja, ja, men verkligen, verkligen.
Jag har några tillfällen när under en utbildning så var det någon ung kollega som var lite uttråkad, så de satt ju med utrustningen på sig. Och så satt, jag tror det var ganska nya, nytt att ha OC-spray. Det var typ så här 2006-2007 eller något. Satt man fingrade på sin OC-spray-burk, så plötsligt kollegan bredvid fick plötsligt en stråle rakt upp i ögat och satt i lektionsmiljö. Men väldigt förvånad, han förväntade sig att bli sprayade. Det var inte så bra.
Ja. Det har även hänt på Söder. Då lyckades en aspirant spraya ytterbefälet på utsättningen. Jag var inte ytterbefälet ska sägas, men det var populärt.
Med ett jobbigt utvecklingssamtal. Det finns mycket att utveckla.
Ja, men det finns ju så jäkla många såna här roliga grejer. Vi borde ju nästan ta ett program bara och dra såna här roliga grejer. Men jag har ett par grejer, men jag vill lyfta en i alla fall. Det var en ny kollega som hade jobbat som väktare innan i en annan stad än vad han nu då mer tjänstgjorde. Och han hade lärt sig att om man kör över vissa väggupp så kan man dra dem emellan 70-80 km i timmen, för då liksom, det är som att hastigheten planar ut då. Det var bara det att i den här nya staden då för honom så funkar det inte riktigt på samma sätt. Så han åker med sitt yttre befäl och kommer liksom ganska fort in på en vägbula och så här, typ i 80 km i timmen. Och yttre befäl bara, sakta ner. Han bara, nej, det är lugnt. Jag har tagit som här förr. Och det gick inte riktigt. Alltså, han skickar ju på bilen där och det är bara skrapa i det som fan. Och yttre befäl, du, vad fan gjorde du? Jag missbedömde lite. Jag trodde det var samma bule som jag brukat ha i 80 km i timmen. Och han bara, men du, fan tänkte du det här? Ja, nej. Och det är så här. Ja, nej, det funkar i en stad men inte i en annan.
När jag var på den här, ni gillar ju när jag pratar om golf, när jag var på golfturneringen här där Göteborg vann igen då. Då var det en kollega.
Oh my god, not
från,
a story.
Lugn nu, det handlar inte om golf. Då var det en kollega som inte var från Göteborg då, som kallades för Kudden. Så att pratade som hela tiden, du kanske vet vem det är. Ja, nu kommer jag inte ihåg vilken stad det var från. Skitsam. Han kallades i alla fall för Kudden. Så efter 3 dagar så frågade jag varför kallar du sig för det? Och då var det just samma, lite samma som du var inne på där, Peppa. Han hade kört mot en rondell, men han hade inte kört runt rondellen som han ska. Han hade kört rakt in i rondellen och alla krockkuddar hade löts. Det var ganska länge sedan, men han gick fortfarande under smeknamnet Kudden.
Jag lyckades med en variant som Peppe gjorde. Det här är säkert 15 år sedan, men när man åker ner till Norrmalm så är det en väldigt lång tunnel ner liksom under det här stora poliskomplexet när man ska ner till arrest. Så hade vi en omhändertagen person, kanske var gripen för brott. Jag körde. Och man är ju inte på Norrmalm det är man ganska ofta, men ja. Jag körde för fort i den där tunneln och där är det ett väggupp för att liksom man inte ska köra för fort. Och samtidigt så satt vi den här stackars omhändertagen och hade liksom så här, du vet, så här gripångest, typ satt och luta huvudet mot ett så här stöd så här, typ så här, och satt vi ungefär så här, åh vad fan vad drygt. Och så kör jag över det här guppet så han slår ut en tand mot nackstödet, oturligt nog. Det vart ju inte bra liksom. Han var ju halvnöjd. Och sen så gjorde de manskollegorna, gjorde de en skylt som de satt upp där i tunneln med en så här ledsen tand på bredvid det här guppet som satt där i många år då, som skulle typ vara varna för det här är fartgupp. Men nu tror jag den är borta, den där ledsna tanden. Det var inte bra. Det
finns en stor sjö att ösa ur när det gäller olika klantigheter som kollegor gjort, helt klart.
Gud, vi har hört med få frågor och massa anekdoter. Det är underbart med lyssnarfrågor. Ja, fortsätt.
Polisutbildningen har vi pratat om lite tidigare i tidigare avsnitt. Det är ju faktiskt många som ställer frågan just om det är svårt att bli polis.
Jag sitter ju 4 som ett bevis på att det inte är det.
Ett kort och bra svar att det är väldigt enkelt. Man behöver inte vara speciellt bildad, stark eller något annat sånt. Nej, men vad är er erfarenhet där om man tänker in på polisutbildning i alla fall? Var det svårt att komma in?
Ja, om jag börjar så då var det lite svårt, för när jag sökte så då hade de haft polisskolan Genidrag stängd i 3 år på 90-talet, så de öppnade ju upp den där 98, och då var det ju sånt högt tryck givetvis efter polisutbildningen var helt stängd i 3 år, så då fick de införa sådana här, de kallar för akademikeromgång, att man var tvungen att ha massa läst massa högskolepoäng i vissa ämnen för ens få söka. Det var jag knappast aktuell för liksom, säsongsjobbare från Sälen och Öland. Men sen, och sen var det lite uppdämt behov då, men sen planar ut. Men så där, och då tog de in väldigt stora kullar. Så, men det var svårt att ta sig in i början där.
Nu ska inte jag vara sån, men var den stängd i 3 år? Var det inte 1 år den var stängd? Inte.
Nej, de stängde 95, precis. Ah, okay. När jag hade muckat, för då hade jag tänkt söka. Mm. Eller om de stängde våren 96. Och sen öppnade, ja, 2 år kanske, 2,5. För de första omgången var hösten 98, om jag minns rätt, att den här akademikeromgången kom in.
Ja, okej.
Okay. Så att, det var inte bara 1 år.
Ja, och så var det ju förr, och ganska många år där, att, eller ganska många, det är ju egentligen nu på senaste åren som det inte är någon konkurrens om platserna för de som har klarat uttagna. Tidigare så var det ju en konkurrens, och då kunde man ju också sålla på ett helt annat sätt än vad man kan idag. Idag är det ju som så att de som klarar testerna, de kommer ju in på utbildningen. Men jag skulle inte säga att det är speciellt höga krav för att komma in. De har dessutom sänkt så här nu de senaste åren. Så är man motiverad och är en och liksom vill det här, då är inte det speciellt svårt att framförallt träna upp sig till den fysiken man behöver. Sen så kan det ju alltid vara så att man ryker på någon säkerhetsprövning eller under psykologsamtalet och sånt där, och det är ju inte alltid man, eller man får inte liksom reda på vad det är som brister där. Men rent de testerna som är, förutom just det här, det är ju inte speciellt höga krav. Jag skulle gärna personligen kanske se lite högre krav, och ja, men att det blir en konkurrenssituation igen, och att det liksom så, men det är som det är nu, så ja, vi fyller ju inte platserna och har inte gjort på hur många år som helst, så det är ju en utopi att liksom få tillbaka det där.
Jag kan instämma i att jag tycker att kraven, eller för att bli polis, är ju lite konkurrenssatt liksom. Men jag tycker inte heller att kraven är orimligt höga, snarare nästan tvärtom. Men nu är ju läget som det är. Det är ju som du pratade om förra avsnittet. Vi har en karta, vi har en verklighet, och det stämmer inte alltid överens. Men jag tror att många kan uppleva det som svårt att komma in på polisutbildningen. Jag får skitmycket frågor om polisutbildningen, som sagt, och framförallt om psykologen. Folk är alltså livrädda för psykologen, och det blir precis som att jag upplever att människor eller sökande redan innan psykologen målar upp någon slags mental spärr som spärrar dem. Mm. Alltså, jag hade inte en tanke på psykologen. Jag gjorde, nu var jag ju kanske väldigt opåläst i skillnad från många andra. Jag sökte polisen på lite chans liksom. Men många har väldigt stora förväntningar på hur tuff psykologen kommer vara, och jag tror att det hjälper mer än det hjälper faktiskt.
Ja, men det är lätt att man kommer in i att man tror att man ska försöka, att man har någon bild av hur man ska vara som polis, och man försöker säga de sakerna som man tror är rätt för psykologen istället för att berätta mer hur man själv känner och tänker. Då hamnar man ju, då, sånt ser de ju igenom rätt snabbt, så att jag tror man får ju försöka vara sig själv. Det är nog störst chans att lyckas.
Jag måste bara flika in där, för det är också ett tips som brukar sägas, var dig själv, och det är lätt att säga tror jag, men framförallt så tror jag just det här att inte anpassa sina svar, för lyser det igenom en lögn, det är nog det sämsta man kan göra liksom. För det, och sen är det säkerhetsprövning där man testar lojalitet och hela det paketet som krävs. Man ska inte ljuga under sådana, det är bättre att brösta sina sämre sidor och sämre egenskaper än att ljuga om dem, tror jag. Det är vad jag tror. Precis, bara, jag vet inte.
Bättre än att säga att man ska vara sig själv kanske, och säga att man ska vara ärlig då, som du är inne på där. Det är ett bra råd.
Ja, men det gäller ju även när man kommer in på skolan och sen när man kommer ut på aspiranten. Att vara sig själv och spela liksom inte någon som man inte är, det blir jävligt jobbigt att upprätthålla den fasaden. Och jag fick ju den, och det fick ju ni garanterat också, den här frågan att ja, men en av dina föräldrar kommer in i en hastighetskontroll och har kört för fort. Vad gör du? Nej, vad hade jag gjort? Nej, jag hade inte skrivit på mina föräldrar, sa jag. Nej, varför har du inte gjort det? Nej, det hade känts väldigt, väldigt fel. Sen vet jag inte om det är rätt eller fel, men jag kan bara svara ärligt på min fråga, och det hade jag inte velat göra. Och ja, nu sitter vi här. Men just det här med psykologen, jag hör ju vad ni säger, och det är ju också på den delen som väldigt, väldigt många fallerar. Och det är väldigt olika det här hur man tar det här psykologsamtalet. När jag kom ut där och kände så här, fy fan, alltså vad gött. Jag var liksom, jag hade haft ett jäkligt bra samtal. Och när jag kommer ut så är jag jätteglad på strålande humör. Det kändes skitbra. Och sen 3 sekunder senare så springer ut en kille från andra psykologrummet där. Liksom storgråter och helt knäckt. Liksom. Så det, ja, det beror nog lite på vad man tar upp. För de trycker ju på vissa svaga punkter om det finns några sådana. Och för vissa kan det bli jäkligt tungt. För andra väldigt bra samtal och man känner sig liksom skön efteråt. Mm.
En annan sak som jag tänkte på, Peppe, du nämnde där liksom även aspiranten. Det har också ändrats lite, för jag pratade igår med en gammal klasskompis från Polishögskolan. Och då kom vi in på där liksom om dagens aspiranter och aspirantutbildning. Och då frågade man så här, fan Viktor, hade du och jag ens blivit godkända om vi hade gjort aspiranter nu? Alltså, nej, det är fan inte säkert. För att den har ju blivit, tycker jag, upplever jag, mer uppstyrd och mer liksom noggrann. Och det är hårdare krav och det följs upp också. Det diskuteras, ja men alla ska igenom så där, men jag upplever inte att det är så riktigt. Utan man har en hårdare styrning och uppföljning idag. Peppe, du har väl bättre koll hur det,
ja,
hur det förhåller
sig? Ja, absolut. Ja, ser man till siffrorna så är det inte så att det släpps igenom fler idag än tidigare. Utan jag skulle nog säga att man har lärt sig av misstagen att får du in problemkollegor så kommer de vara problem genom liksom hela karriären.
Exakt.
Det kan vi ju se många kollegor som aldrig kanske skulle varit här. Eller inte många, men några stycken. Men lite som just det här... Förr så hade vi lite bättre förutsättningar. Vi hade kollegor som var lite äldre som hade varit med om saker och ting. Idag kan du ju faktiskt instrueras av någon som har jobbat ett halvår eller ett år. Och ja, men utan att liksom trampa någon på tårna, rent generellt, man är inte fullfjädrad att vara instruktör efter så kort tid. Sen så finns det ju alltid undantag såklart. Och då kan jag bara säga till mig själv, jag hade absolut inte varit lämplig att ha en aspirant efter ett år i tjänst. Men verkligheten är ju vad verkligheten är. I kärnverksamheten så har vi för få kollegor med tjänstår och kunskap och trygghet. Och det är ett problem vi har att hantera.
Med tanke på de kullar som kommer nu så finns det ju inte närheten att ha rutinerade i den mening du nämner, instruktörer till alla.
Nej, det är ju svårt att liksom trolla med folk som inte är på plats. Det är ju så det ser ut. Ålderskompetensen på IGV till exempel, ja, men den är ju väldigt, väldigt låg. Vi har ju haft ett jättegenerationsskifte på många delar, men framförallt storstäderna har ju haft det under många års tid också. Och ni i Stockholm där, Viktor, ni har ju, ja, jag skulle säga att ni har ju det absolut värst vad gäller unga kollegor i yttre tjänst framförallt. Då. Men även i kärnverksamheten, ja, men utredning... Vad det nu kan vara.
Men nu är det ju som det är, när vi ska fylla på med så många så blir det ju en yngre kullar liksom. Det är ju inget konstigt egentligen, men jag förstår problematiken med det. Däremot så tycker jag att gällande bedömningen av aspiranter så tycker jag Viktors inledande tanke är rätt intressant, för jag är aspiranthandledare och jag vet vilket enormt gediget jobb man måste skriva, och alltså både från instruktörernas håll och vi som handledare som måste hålla ihop det. Och vet, en aspirant har ju inte en instruktör, det kan ha 2-3 olika beroende på semestertider och så vidare, på IG och på utredning. Det är ett jättepaket och det är hur många delar som helst som ska betygsättas eller bedömas, och ska man inte då godkänna någon så är det, och det är om förlängningar, det jobbet som krävs där. Alltså jag har haft några sådana som jag har behövt förlänga, och det är ett, alltså det är inte det här är riktigt professionellt, det vågar jag faktiskt säga. Och det är intressant det du säger, Victor, och frågar det, vi hade klarat oss. Jag tror att vi hade klarat oss, absolut, men det är en intressant tanke.
Hej, Leffe Greenwalker här. Jag har egentligen 2 frågor. Den första är den stora skillnaden mellan amerikanska och svenska poliser. Och den andra frågan är, hur får vi fler svenska poliser helt enkelt? Det är lite tricky, för det har väl med utbildning att göra kanske. Ha det gott så länge. Tack och hej.
Ja, tack för den frågan. Det är intressant, man ser ju, man har ju väldigt stor erfarenhet av att titta på polisserier och filmer om amerikansk polis där, och ofta framstår ju de som väldigt, i de flesta filmer och serier i alla fall, väldigt skickliga och proffsiga. Men jag skulle säga att den allra största skillnaden, dels så är det ju i Sverige så har vi ju en statlig polis, det finns inget annat, om man ska vara polis så är det just statlig polis för en enda myndighet. I USA så finns det ju otrolig mängd olika små polisorganisationer och andra större polisorganisationer som såklart. Men massa olika små kommuner eller vad det nu kallas där och har ju sin egna polis och det finns FBI och det finns State Trooper och allt möjligt. Men jag tror annars, förutom det, organisationsmässigt så är det jättestor skillnad i att utbildningen är ju väsentligt kortare i USA än vad den är här. Här har vi 2 år på skola och sen ett halvår aspirant. Efter det så är man ju färdig polis, fast oftast nu innebär det ju ändå att man kommer ändå fortsätta lite grann i någon form av utbildningsform för att förkovra sig och bli bättre där. I USA så varierar utbildningen mellan bara 10 till 36 veckor, vilket såklart är väldigt, väldigt mycket kortare. Man hinner inte med så mycket, så att det säger sig själv att man kommer ha en liten kunskapslucka gentemot svensk polis skulle jag säga. Har ni för annan erfarenhet eller kunskap där du bjuder på?
Nej, jag tyckte du sammanfattade utmärkt.
Jag är den där torra faktakillen som du brukar påpeka.
Med betoning på torr.
Ja, jag är torr.
Nej, men de har väl olika lag liksom. De har väl ett A, B, C-lag med, beroende på utbildningen. Först en kort utbildning, sen får du liksom vidareutbilda dig för att få en ny tjänst och deras roll. Så organisationens, hur polisen är organiserad är väl egentligen den största skillnaden och i samband med utbildning. Så det förklarar du väldigt bra tycker jag.
Ja, jag följer NYPD på, om det nu är Instagram eller Facebook, något av det där. Och det är ju, de skickar ut mängder med nyutbildade. Det är helt sjukt hela tiden. Om man ser, nu har en ny utbildning börjat och sen så tar det bara några veckor så är den färdigutbildad av uniform och har sina befogenheter. Så att det går väldigt fort.
NYPD är för övrigt väldigt på och framåt i sociala medier.
Ja, det får man säga.
På ett bra sätt tycker jag.
Mm.
De var tidiga både på Twitter och Instagram.
Är de bättre än oss? Vi, alltså, vi här. Är de bättre än oss, menar du?
Lugn. men god tvåa då.
De har ju det varumärket är ju väldigt starkt som NYPD har. Jag måste säga deras uniformer är också
de är stiliga.
Stiliga och ändå så ser de ut att vara ganska praktiska.
Och ingen jävla båtmässa där inte.
Nej, våra uniformer har närmat sig där lite grann med våra rakade byxor och de jackorna och så. Så jag tycker vi har ändå kommit så att det blir lite bättre. Men de är väldigt, det ser proffsigt, snyggt och ordentligt ut tycker jag.
Ja, men just det vad gäller den amerikanska polisen, så de som förespråkar en hård och stark polis, de brukar ofta lyfta upp den amerikanska polisen som väldigt, väldigt bra. Och ja, den absoluta, alltså toppen på den amerikanska polisen är ju otroligt bra och välutbildad, men de riktigt dåliga varianterna är ju riktigt dåliga. Och det bottnar ju mångt och mycket av att det finns så olika utbildningsgrad. Och det är ju någonting man börjar titta lite på också här i Sverige, att man ska ha liksom olika utbildningar och att man inte ska ha den här grundstommen som vi har då med våra 2 år på skolan där alla får samma utbildning och sen så kan i sina fortsatta karriärer läsa vidare och liksom utbilda sig och bli ännu bättre. Och det här är någonting som jag ser med oro fram emot kan jag säga. Vi har en polis som är som har ett väldigt, väldigt gott renommé i hela världen skulle jag vilja säga. Sen, ja nej, men vi löser inte våra gängmord och så vidare, men det beror inte på att vi är dåliga, det beror på att vi har väldigt höga beviskrav och vi har ett samhälle som, eller där kriminella vägrar prata och vi har inte de förutsättningar som vissa andra poliskårer har med den lagstiftning och så vidare. Vi ser ju bara nu med Encro och Anom och allt det här. Det här är ju tack vare andra poliskårers eller andra länders lagstiftning. Så vi ska liksom inte in och börja peta i våran grundutbildning som är väldigt, väldigt bra. Den ligger liksom till grund för att vi är så pass duktiga som vi ändå är. Sen så kan jag förstå att de som är kritiska till oss tycker så här, ja, men vad är det för blaj? Ni är inte alls bra. Ja, men då får man också se på saker och ting i ett större perspektiv. Vi har liksom en poliskår som skulle vara, om man ser med EU-snitt, 10 000 poliser till. Bara en sån sak.
Ja, och dessutom så Peppe lyfte upp en ganska viktig detalj där i de här i USA då, de här att det är så blandad utbildning och kvalitet. Och när det ställs på sin spets, det jag tror det är idag eller om det är dagarna, så är det ett år sedan den här hemska skjutningen på en skola i Texas. De gick in och sköt, och där de första poliserna på plats, ja, helt enkelt inte agerade, utan kände att de måste avvakta och vänta på andra ska komma och agera, och massa barn sköts ihjäl. Och det vart jättemycket kritik för det. I Sverige har vi ju trots allt det här konceptet pågående ett våld, så alla poliser, vågar jag hävda, vet att de måste in och försöka avbryta det här. Och det är ju en effekt av att när man har så vitt, jag menar, man får några veckors utbildning i månader och sen ett vapen och sen förväntas agera, då kan det få sådana följder. Och det blir ju inte bra, och såklart massiv kritik som drabbar hela poliskåren där.
Om man är
en liten klo på det hela bara.
En fördel man har ändå, det är ju om man ser, om man har varit i New York, som bland annat jag har varit, så ser man ju poliser väldigt frekvent. I alla fall i de turistkvarteren där jag brukar hänga. Jag har varit där två gånger. Men, de har ju då på deras yta där, New York är ju cirka 8-9 miljoner invånare på en liten geografisk yta jämfört med Sverige. Och ändå så har de 55 000 anställda, varav nästan 40 000 är poliser. Så de har ju andra förutsättningar angående det vi var inne på lite med lagföring och ordning och säkerhet. Så de har ju, de satsar ju mer än vad vi har gjort i Sverige här. Det är ju en lite annan kultur där.
Jag vill fortfarande hävda att jag tycker inte att det är en helt korkad idé att se över, inte våran basutbildning, inte våran grund som vi står på, den ska fortfarande vara densamma, men att vi sedan i efterhand kan specialisera oss eller välja riktning tidigare, för det tror jag öppnar dörren för fler. Jag tänker på Försvarsmaktens modell, men vi har pratat om det i ett annat avsnitt, vi behöver inte gå in på det mer än så. Är det Peppe fått uppjuk på mig?
Jag tycker det ser ut som Peppe den synpunkt.
Ja, det exploderar i huvudet på dem här precis.
Ja, men jag kan köpa, om du hade pausat där halvvägs där, Nadde, så hade jag varit nöjd. Vi ska fortsätta behålla våran polisutbildning, vi ska till och med förlänga den, ja. För att det är så mycket mer komplext idag än vad det var för 15 år sedan. Och sen det vi behöver jobba på, det är ju när vi väl har kommit ut i tjänst, att man ska kunna specialisera sig allt eftersom. Det är ju mer eller mindre omöjligt idag. Vi går ju så fullständigt på knäna, så vi kan inte skicka folk på utbildning. Vi har inga som kan utbilda i den mån det behövs och så vidare. Så det här, det är ett så stort paket som hänger ihop. Men för att bli fler poliser så behöver vi också ha bättre villkor. Vi behöver vara en attraktiv arbetsgivare, både i lönekuvertet men också i, ja, personalpolitik. Vi kanske ska sluta snacka och börja leverera
istället. Det är ett av polisens högsta mål, att vara attraktiv arbetsplats. Är vi inte det?
Jo, men man snackar ju. Det är ju bara blaj. Det händer ju absolut ingenting. Och alltså, hur ska man rekrytera
det
folk?
Ja, men ingenting, Peppe.
Ja, det var hårda ord.
Det händer väl ändå ganska mycket.
Okej, berätta vad som har blivit så ofantligt mycket bättre.
Vi har fått otroligt mycket bättre verktyg. Vi får bättre utrustning. Och med verktyg bland annat så våra digitala verktyg med våra telefoner, våra utredningsstöd, utrustningen i form av kroppskameror och annat. Vi har höjt lönerna och kommit närmare medel i statliga delen. Det finns en mängd olika saker. Det var bara det snabbt som man kom på att säga direkt.
Peppe själv var satt här och var nöjd över att instruktörerna får så bra ersättningsavtal här nyligen. Det är också ett steg i rätt riktning.
Jo, men absolut. Vi börjar här då. De tekniska hjälpmedlen, har det med en personalpolitiker att göra? De mjuka frågorna att göra? Nej, det har det absolut inte. Lönen, hur har den kommit till? Jo, tack vare Polisförbundets arbete gentemot politiken som har tillfört lönemedel. Bra. Det blev inte bra hur man fördelade, för arbetsgivaren körde själv sitt egna spår, körde över Polisförbundet och fördelade på yttre tjänst. Nu har man problem med inre tjänst. Varför har man det? Jo, för att de fick inte en krona. Det blev inte jättebra. Instruktör och handledartilläggen, de ökade.
Han vibrerar när han
Låt
pratar.
Låt han prata, jag älskar honom nu. Låt han prata.
och det blev jättebra. Ja, varför blev det bra? Jo, för att man tillsammans kom fram till att öka på de här tilläggen. När vi gör saker och ting tillsammans, Polisförbundet och Polismyndigheten, utan någon större prestige, då blir det bra. Men Polismyndigheten har en jäkla förmåga att köra sitt eget race, och det har inte blivit bra.
Så Peppe, sammanfattningsvis med det du sa och jag sa, så har det alltså hänt saker, det kan vi säga då. Inte som du sa nyss att det inte hänt någonting. Kan vi enas om det då?
Ja, men det är ju skillnad på mjuka och hårda frågor.
Kan vi enas om att det faktiskt har hänt någonting?
Nej. Ja, absolut.
Du sa ju precis att det har hänt någonting.
Nej, du vet att jag har rätt i den här frågan.
Nej, men jag
det har jag. Till 100%.
På Polisförbundets kongress har du rivit ner applåder, men här är du med folk som även har arbetsgivarperspektivet och vi håller inte helt med dig.
Nej,
men
och du sa ju själv att det har hänt
saker. Jag skulle liksom inte lägga sig på rygg och säga nej, det här blir inte bra. Nej, men det kanske är dags att, lite
ödmjukhet. Jag sa inte att arbetsgivaren står för allting som har hänt, men det är ju ändå trots att oavsett så har det ju hänt saker. Det sa du ju precis själv att det har hänt saker.
Ja,
så det kan man väl säga. Absolut. Och man kan då inte sitta och säga att det inte har hänt någonting, för det har det ju
gjort. Ja, men det... Jo, men då får du också se, vem är det tack vare arbetsgivaren? Nu pratar vi liksom arbetsgivaren. Men för att återgå lite till ämnet, hur ska vi bli fler? Jo, men bara en sån sak som att vi poliser som jobbar i organisationen kan känna så här, det här är världens bästa jobb, eller ett väldigt, väldigt bra jobb. Vi har en väldigt bra arbetsgivare, vi har bra förutsättningar för att göra ett bra jobb. Det är ju den bästa reklampelan. Det är den bästa reklampelan. Kan jag med gott samvete rekommendera polisyrket idag? Nej, det kan inte jag. Skulle jag vilja lämna yrket?
Ja,
men det är klart att du kan. Jag tar paus.
Får jag bara medla lite grann mellan
er? De medlemmar jag jobbar med på...
Men ge mig en sekund bara. Peppe spetsade till det ordentligt i början och sa att det inte hänt någonting. När sanningen är att det har hänt saker. Jag tror inte det är inte att det inte har hänt något, utan det är nog hur det har hänt saker. Peppe tycker inte att det är arbetsgivarens förtjänst att det har hänt saker egentligen. Så att, egentligen har ju ni båda rätt, säger den som egentligen inte är den bästa medlaren här. Men det känns som att ni är inte så överens som det kanske är oöverens som det låter.
Det där var bra, Nade. Det var bra.
Nej, jag vill bara påpeka att det har hänt saker. Inte vem, jag säger inte att det är arbetsgivarens förtjänst. Utan jag är ju alltså helt för facket är jättebra. Och det är klart att facket har en jätteviktig roll i alla olika verksamheter och yrken. Det är klart att de har det. Men det har hänt saker. Och jag tror också att för arbetsgivaren, det låter som ett abstrakt ont begrepp. Men det är ju bland annat jag och det är ju alla andra anställda egentligen som, eller alla andra chefer som utgör arbetsgivaren. Det är klart att man vill att medarbetare ska trivas och att man vill också att verksamheten ska gå framåt och att vi ska göra medborgarna tryggare och att det ska vara, att vi ska vara en bra polis. Och det innebär ju också att man ställer krav och att det finns olika saker som kanske inte alltid är till alla arbets- eller medarbetares gagn med lite tuffa schema och annat. Men det är, viss del måste det vara så. Man har ju ändå, man är anställd och får en lön om man ska utföra ett uppdrag. Och då kan man inte alltid välja själv vad man ska göra bland annat. Då. Så det, alla kommer inte vara nöjda.
Man kan ju liksom ändå liksom så här, lyssna på medarbetarna. Vad behövs för att göra ett bättre jobb? Jo, det här och det här. Ja, men bra. Då kanske vi kan försöka jobba i den riktningen. Och där, ja,
alltså, tycker vi så här,
ja, vi är inte överens överhuvudtaget kan jag säga. Men när vi väl gör någonting tillsammans, Polisförbundet, arbetsgivaren, då är vi jävligt bra. När det verkligen sätts på sin spets, då är svensk polis så förbannat bra. Och det känns skitkul att vi liksom sitter i samma båt mot samma mål. Tänk att ha den känslan varje dag året om att vi gör fan med precis allt vi kan för att få en så bra polis det bara går.
Ett exempel, jag nämnde det för några avsnitt sedan, då var jag ju med på en konferens i Stockholm angående våran chatt, hur den ska utvecklas. Det är ju arbetsgivaren som anordnar den och sen så får man lunch till lunch. Ja. Och det var ju inte så att det var bara chefer där, utan det var ju medarbetare på olika nivåer. Och då fick man föra fram vad behöver vi för att kunna göra vårt jobb bättre och arbetsgivaren se till att skapa förutsättningar för att det utvecklas. Det är ju ett exempel av jättemånga.
Ja, och det är ju superbra. Äntligen har man ju börjat lyssna på vad vi medarbetare behöver och man kör inte den här kontorsprodukten längre. Det är skitbra.
Så det har hänt saker då?
En liten en resa har påbörjats som vi ska nå i mål med och fortfarande kan saker bli bättre.
Ja, så är det.
Visst finns det mål och mening i vår färd, men det är resan dit som är mödan värd.
Åh, du är underbar, Viktor. Det där tar vi ett avslut på.
Var det från Peppes favoritförfattare, eller?
Karin Boye. Ah, du är underbar, Viktor.
Fantastiskt. Ska vi säga så för den här gången? Och hoppas att målaren hittar en lucka i sitt schema.
Just det, han är inte med idag. Vi har knappt saknat honom.
Jo, vi har saknat honom.
Jo. Det ska vara,
Okej.
The painter.
Men med det då så tror jag vi tackar för av gubbar.
Det gör vi.
Tack för idag.
Må väl.
Hej då.
Hej
då.
Tackar.
Hej. Let's be careful out here.
Jo, hur var det här då?
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.